jag har gjort någonting som är i linje med min etiska och moraliska kompass liksom, och det känns helt rätt.
Jag minns hur jag gick på så här byggvar och handel och bara så här, okej, nu ska jag köpa någonting som är liksom liknar ett stängsel så att vi kan träna på att klippa upp det stängslet.
En del av mig hade en förhoppning om att så här, kan inte bara polisen ta mig innan så jag slipper detta.
The climate crisis is a cold red for humanity.
I det åttonde avsnittet av Återställ våtmarkerpodden träffar ni mig, Tina Kronberg och John Svensson Renström.
Vi kommer att prata om aktionen på Malmö Airport 2025, det rättsliga efterspelet och Tinas följande fängelsedom. Det här är del ett av två avsnitt med fokus på fängelse. Snart är det dags att dra igång, men först vill jag uppmana alla lyssnare att bli månadsgivare om du inte redan är det. Det hjälper oss att planera månader i förväg och ger oss en ekonomisk trygghet. Det blir du via vår hemsida återställvåtmarker.se/donera, men du kan också göra en överföring via vårt bankgiro som är 652-6404. Har du tips på teman eller intressanta intervjupersoner så skriv till oss via hemsidan återställvåtmarker.se/podcast eller till vår mail som är podcast@återställvåtmarker.se.
Välkomna till avsnitt 8 med återställvåtmarker-podden. Ja, nej, men det är ju ett lite speciellt avsnitt idag. För att idag är ju du, Tina, med som både gäst och annars vanligtvis är det ju du och jag som brukar intervjua. Men nu är det du lite av i en kombo. För det här avsnittet är ju trots allt en av två delar där vi kan prata om fängelsevistelse. Ja, och vi sitter ju även här med dig, John. Välkommen till Åtse Våtmarker-podden.
Tusen tack.
Hur känns det att vara här?
Ja, men kul och lite nervöst av någon anledning.
Mm. Du sa att det var första gången du är med i en podd.
Ja, ja. Absolut. Ja. Så sitta framför mick och bli inspelad och titta på er.
Jag tänker att jag vill ställa en fråga först till dig, John. Skulle du vilja berätta lite vem du är?
Ja, ja men absolut. Ja, John heter jag. Bor i Malmö. Sjuksköterska sysslar jag med. Och aktivist på fritiden. Spelar en del musik. Tycker det är roligt.
Vad är det för typ av musik?
Det är samba. Jag spelar samba i en sambabatteri. Wow. Det är väldigt kul. Ja. I Batteria Malmö heter vi. Så det är toppen. Stor grupp. Oh. Mycket rytmer.
Shit, vad häftigt. Men Tina, hej.
Hej.
Skulle du vilja berätta lite om dig själv?
Ja.
Vem är du?
Jag heter Tina. Jag är med och driver den här podden. Delvis för att jag har varit med från start i Återställ våtmarker. Annars så dansar jag väldigt mycket. West Coast Swing, världens bästa dans. Både undervisar och iväg och ute på olika event och tävlar och tränar och sådär. Älskar det. Läser en skrivarkurs, kreativt skrivande för barn och unga. Älskar det, jag tycker det är fantastiskt att få vara kreativ på det sättet också.
Mm.
Och nu delvis så sitter jag ju här då för att jag precis har fått en fängelsedom efter flygaktionen som jag och John gjorde tillsammans förra våren.
Mm.
Mm.
Och det är ju det vi kommer gå in mycket på, just den aktionen och vad som hände efter spelet kring det och sådär. Men det är ju lite speciellt eftersom du brukar sitta med mig, men nu sitter vi på motsatt sida av bordet här istället. Hur känns det?
Alltså det känns lite konstigt, men också kul.
Mm.
Ja, men det känns fint att få prata om det här.
Tina, du fick ju en fängelsedom efter de här aktionerna som vi kommer gå in på. Och är den andra under Åtsel Våtmarkers med flagg, om man säger så, som har fått en fängelsedom. Vi har ju Pontus, men det var under en Extinction Rebellion-aktion han fick fängelsedomen. Men du är efter Jonas, som är nästa person vi ska intervjua, den andra personen som har fått en fängelsedom. Så det är, ja, men det är spännande. Känns det bra att prata om det?
Det känns bra. Det känns jätteskönt att få prata om det, för att jag upplever att det finns många situationer där jag inte får råd att prata om det. Eller inte får lov, men att det finns inte så många som kanske vill lyssna på det sättet. Utan att det handlar mer om deras upplevelse av situationen. Och framförallt liksom med nära familj och sådär. Att det är mest att det är synd om dem för att jag har fått en fängelsedom. Upplever jag.
Mm.
Istället för att höra vad min upplevelse är och varför jag gör det och hur jag känner inför det och mår inför det. Liksom. Mm. Så det känns jätteskönt att få prata med andra som faktiskt vill lyssna och höra mitt perspektiv på det.
Mm. Ja, men det är inte helt... om man inte känner till er eller rörelsen så väl så kan det ju låta väldigt... ja, men som ett stort steg att helt plötsligt sitta i eller ta en fängelsedom. Och dit kommer man kanske inte från ingenstans. Så jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig, John. Hur var din väg in i aktivismen och den här typen av aktivism?
Ja, alltså in i AV var ju via en klasskamrat på Holma folkhögskola, ska jag säga. Men sen har jag varit politiskt intresserad och inte jätteaktiv, men ändå... Jag har haft ett politiskt intresse i hela mitt liv och miljöintresse, men det var inte förrän jag blev medbjuden av den här som jag började bli aktiv i AV, och jag gick på en av AVs föreläsningar.
Mm.
Och efter det så är det ju svårt att blunda liksom, eller svårt att inte agera. Alltså jag hade ju koll på klimatkrisen och så tidigare, men inte på den nivån och inte på liksom... Nej, inte på det sättet som efter den föreläsningen. Då började jag kolla källor och kolla läsa rapporter och blev mer och mer intresserad och insåg hur illa det verkligen är.
Mm.
Men successivt så blev jag mer och mer aktiv helt enkelt. Och sen så kom det några aktioner som vi kunde anmäla oss till.
Mm.
Och då tänkte jag att men nu är det dags att agera ordentligt liksom.
Mm.
I linje med min moraliska etiska kompass liksom. Även om det tog lite tid då mellan den första föreläsningen och min första aktion så.
Ja men fint, tack John. Och Tina, du berättade ju lite om din väg in i aktivismen i första avsnittet som man kan gå tillbaka och lyssna på, men skulle du vilja göra en kort recap om din väg in?
Ja men 2018 så fick jag något uppvaknande den supervarma sommaren, då insåg jag att det är något som inte står riktigt rätt till. Och jag hade ju inte tidigare liksom hört så mycket om klimatkrisen, och vi hade liksom inte pratat hemma kring politik överhuvudtaget och absolut inte kring klimatet. Så det var liksom ingenting som jag uppfattade heller. Förrän då förstod jag att någonting stod inte rätt till. Och så Greta började sitta utanför riksdagen och Fridays for Future och hela den eran, tänkte jag säga, men den rörelsen drog igång någonting hos mig. Och sen så gick jag på en föreläsning med Extinction Rebellion och förstod att så här, det här är grejen, sociala rörelser, civil olydnad. Jag fick lära mig vad aktioner var. Det är inte någonting där man liksom aktioner man ska kamma hem en cykel eller något fint objekt. Det finns också andra typer av aktioner. Och sen började jag engagera mig i Extinction Rebellion, och när Åtställ våtmarker startade så gick jag med direkt. Sen var det inte en helt lätt väg in, men lyssna på första avsnittet så får du veta mer om det.
Ni sitter ju här för att ni gjorde en aktion tillsammans, eller hur?
Ja.
Svar ja.
Vad var det för aktion och i vilket sammanhang? Liksom?
Ja, men det var ju inför Grimsås grävningar som vi sprang in på Malmö Airport och höll upp en banderoll med förbjud torvbrytning och spelade in där på flygplatsen. Och du kedjade fast dig, Tina.
Och det var ju flera aktioner som då ägde rum under en ganska kort period på olika flygplatser, och där vi då var inne på Malmö Airport, där vi då klippte upp stängslet och tog oss in på själva landningsbanan.
Just det.
Mm. Ja. Mm. Du nämnde att det var flera aktioner som pågick under en period, så det var helt enkelt en flygaktions...
aktionsperiod. Under våren 2025.
Mm. Och fokuset var förbjudet torvbrytning, eller under den banderollen.
Precis.
Varför just flygplatser?
Alltså för min del så tänker jag att det handlar delvis om att det skapar mycket uppmärksamhet och debatt. Det är någonting som många reagerar väldigt starkt på, och det är ju en del av liksom civil olydnad att faktiskt skapa en debatt och göra, liksom skapa stora störningar. Att det är det som krävs för att få till
debatten. Och...
Ja, nej, men jag håller ju med, speciellt när det är få människor som agerar, så behöver man göra radikala saker för att få uppmärksamhet. Hade man varit flera tusen tals personer, så hade man ju kanske inte behövt göra lika radikala aktioner. Liksom. Men nu är det inte så.
Kunde man koppla flygplatser till torvbrytning på något sätt? Under de här? Det är en ledande fråga.
Det kan man. Precis. Jag satt exakt och tänkte på det här nu. Att jag minns inte exakt, men jag minns att det var torvbrytningen står för större utsläpp än inrikesflyget, minns jag i alla fall. Minns du förhållandet?
Ja, nej, men det är ju precis det du nämner, är ju att torvbrytningen i Sverige står för större utsläpp än hela inrikesflyget, och vissa beräkningar att det är liksom ett antal gånger fler. Ja, man brukar se ungefär dubbelt så mycket som inrikesflyget.
Ja, just det.
Alltså, när man pratar om jämförelser så är det ju en väldigt tydlig jämförelse. Liksom. Mm. Och därav kanske att man fokuserade på inrikesflyget under den här aktionsvågen. Varför valde ni att göra aktioner? Vad var det som fick er säga, men det här vill jag skriva upp mig på?
Ja, jag var ju på en civil eller en träningshelg var jag på med OV. Mm. Där man kunde skriva upp sig, och alltså, jag tror inte jag riktigt vet vad jag gav mig in på, men jag kände att nej, nu skriver jag upp mig och gör detta liksom.
Hur var det för dig, Tina?
Ja, men jag tror att, alltså, för mig så handlar det verkligen mycket att så här, handla i proportion till den verklighet som vi lever i. Och att för mig så handlar det mycket om klimaträttvisa. Att delvis såklart så här, okay, men bara hur kommer framtiden se ut? Men för mig så, jag grundar mig mycket i så här, bara, hur ser det ut här och nu? Vilka är det som drabbas här och nu? Och så här, men vi lever i Sverige, väldigt privilegierat. Vi står för stora utsläpp liksom i proportion till liksom den befolkningen som vi ändå är. Och att jag känner då ett moraliskt ansvar att faktiskt agera på och göra, försöka åtminstone göra någon typ av förändring till det bättre. Att få ner utsläppen. Och för mig så är det mycket det handlar om. Alltså precis som John säger, att agera och leva i enlighet med sina värderingar. För mig är det superviktigt. Att jag vill inte vara någon som liksom står och ser på vad det är som sker. Utan faktiskt, men åtminstone göra ett försök. För det är liksom allt jag kan göra. Och då är det här ganska lite. Det är ganska lite att så här, ta sig in på en flygplats. Att få böter eller få skadestånd. Eller till och med liksom få ett fängelsestraff. I förhållandet till hur många människor det är som lider.
Ja, ni nämner ju både moral och etik och värderingar. Liksom. Och John, du nämnde att du jobbar som sjuksköterska, och Tina, du har jobbat som förskollärare. Spelar de yrkena roll i att ni faktiskt har gått med och agerat i den här klimatkampen? Vad tror ni om det?
Ja, jag har tänkt på det, men den kopplingen har nog kommit mer efteråt. Efter jag började engagera mig och så i återställningsmarker. Jag har nog inte sett den kopplingen tidigare. Sen också hur sjukvården kommer att påverkas av klimatkrisen framöver. Hur många som dör redan idag. Det kom en rapport bara häromdagen där om 2024 att det var 63 000 som dog i Europa på grund av extremheter och klimatförändringar. Och det drabbar ju absolut sjukvården jättemycket och kommer göra ännu mer. Och sen efteråt så har jag börjat gå igenom den här ICNs etiska kod heter den, för sjuksköterskor som vi skriver på liksom när vi har gjort vår sjuksköterskeutbildning. Mm. Och man tar upp klimatförändringarna där liksom, och ja, skyldigheten att agera och se liksom vad som pågår och jobba för det bättre så att säga.
Så det står alltså i den sjuksköterskans etiska kod när man skriver på det liksom om klimatförändringar?
Ja, det står om att man, medvetenheten om klimatförändringar och liknande i den. Jag kan inte det där bokstavligen just nu, men det tar man upp i den här etiska koden definitivt.
Wow. Vad tror du, Tina, om ditt val av yrkesval innan du blev aktivist? Kan du se någon koppling däremellan liksom?
Men jag tror, för jag, det här är någonting som jag har funderat på också, och jag tror att för mig så här handlade det om, alltså jag jobbade ju i förskoleklass då under 4 år eller något sånt där heltid, och jag ville liksom under en ganska lång tid gå ner i tid för att ha mer tid för aktivismen, för att jag någonstans, så målet var ju att skapa en framtid, liksom förutsättningar för en god framtid för för barnen. Men jag insåg ju att så här, om vi inte ens har en, liksom en planet att leva på, ett samhälle som är liksom drägligt att leva i, vad är det jag håller på med? Och varför ska vi utbilda kring saker som ganska meningslösa när det inte finns det, liksom det grundläggande? Så för mig så var det liksom en viktig del i att så, först och främst så här, gå ner i tid, men sen så sa jag upp mig helt istället och blev helt sagt aktivist. Så det finns absolut en koppling i att så här, vilja det bästa för, för barnen, för kommande generationer.
Ja, men om vi går tillbaka till aktionen ni gjorde. Ni valde Malmö Airport. Varför gjorde ni det?
Det var nära. Ingen annan ville ha den. Nej, vi båda, men det var ju ändå lite så att så här, vi båda bor i Skåne. Det var ingen annan som bodde i närheten. Och då tänkte vi, okej, vi gör det.
Men hur gick förberedelserna, planeringen till när ni valde liksom att ja, men vi kör Malmö Airport? Vi går in i den här aktionen, den här aktionsvågen. Hur gick de förberedelserna och planeringen till?
Det var mycket förberedelser.
Jag minns hur jag gick på så här byggvar och handel och bara så här, okej, nu ska jag köpa någonting som är liksom liknar ett stängsel så att vi kan träna på att klippa upp det stängslet.
Just
det. Så det gjorde jag bara så här, okej, är det här för tjockt, är det för svårt, är det för tungt? Alltså det var verkligen så här, så mycket. Och typ, jag minns att jag ringde dig och du minns inte alls det här?
Jo. Ah, okay. När vi skulle välja stängsel. Eller?
Ja, exakt.
Absolut.
Alltså, jag kände att vi måste verkligen träna på det här. Vi måste testa. För att det handlar om sekunder. För att så här, ta oss in där. Alltså, till att vi kanske blir stoppade och inte kan genomföra aktionen. Att, så här, vi måste veta vad vi håller på med. Så vi tränade på det flera gånger. Vi träffades i Lund ett gäng. Och de liksom fick hålla upp det här nätet som vi hade köpt. Och sen så skulle vi liksom klippa upp det och så tog vi tiden också, så här, vem är snabbast på att klippa? Det var ju John då, så att han fick ju det uppdraget. Och så här, men vem är det som ska gå först genom stängslet? Vem håller banderollen? Alltså det var ju många så här, exakt vem gör vad och hur och vilken ordning.
Det var ju faktiskt en rolig upplevelse för mig. Det var någon jag ringde dig inför detta. Jag ringde Tina. Mm. Och Tina svarade så, ja, men jag är på väg till bussen. Okej, men ska vi prata om lite sen? Ja, men jag övar på att springa mellan mitt hus och bussen, för det är exakt den sträckan som vi kommer springa in på Malmö Airport. Så jag övar min kondition genom att springa.
Alltså, jag vet inte, jag får intrycket av att det är många som tänker att vadå, ni har väl inte planerat, som att vi bara är idioter som springer ut på en flygplats liksom. Mm. Men det är så mycket planering. Mm. Jag är så glad att du var så noggrann som du var liksom med träning, och det var skönt att ha med en väldigt noggrann människa.
Ja, men det var fint. Ja, för att jag tänker att så här, en viktig del i aktionsplanering är också säkerheten. Alltså både för oss själva men också alla runt omkring. Och det sista vi vill är ju att någon ska komma till skada. Alltså någonting som man ofta pratar om både när det kommer till motorvägen men också då flygplatser, ambulansflyg. Och där hade vi, när vi var där och rekade någon vecka innan, då var det ju faktiskt ett ambulansflyg där. Vilket var suveränt, för då kunde vi kolla i den här flygradarappen som finns. Där man kan se alla flyg som ska landa och lyfta från olika platser. Och se om ambulansflyget var med där. Men också då, som du säger, så här, lyssna, hur låter det här? För att känna igen det ljudet om det skulle ske under själva aktionen. Och vi hade ju liksom en extra person också satt på själva aktionsdagen att titta flygradar, plus att du hade den på den appen på telefonen.
Ja, så vi jag kollade nitiskt.
Ja, det gjorde du verkligen hela tiden.
Ringde ni flyg? Alltså ringde ni 112 eller flygtornet eller sådär?
Precis, så på under aktionen, så det var någon som ringde både 112 och dialogpolisen, men också flygtornet, vilket gör att så här, ringer man flygtornet, då stänger de ju ner allting direkt. Så fort vi var på väg, då skickade vi hade liksom, att vi skickade ett sms, nu Och så ringde de och så stängde de ner och då sprang vi. Och då hade vi också räknat ut att så här, okej, men vi smsar vid den här tiden. Okej, då kommer de, då tar det så lång tid för dem att ringa. Och så då liksom påbörjar vi ungefär så. Så allting var också uträknat i tid. Mm. Vi var ju ganska säkra på att vi inte skulle kunna genomföra aktionen överhuvudtaget. För den som inte har varit på Malmö Airport då. Så vi var liksom på andra sidan än där själva. Där man går in liksom i alla byggnader och parkering och sådär. Och då är det ganska fint område, så här, lite grönområde på andra sidan. Det ser ut som att man är i Sound of Music med de här böljande gröna vidderna. Alltså det var verkligen så att jag ville börja springa och sjunga där.
Vilken syn.
Ja, verkligen. Men då hade vi ju också, vi hade fotograf som var där på plats och vi hade liksom en som droppade av oss i en bil. Och sen hade ju annat folk då liksom på hemmaplan. Men då vi promenerade upp där och sen så är det liksom som en liten dunge med massa vitsippor. Otroligt vackert under den här perioden. Och där låg vi och bara så här, okej, nu är det snart dags, vi käkar lite. Jag hade gjort en liten kaffe som jag skulle dricka. Jag brukar aldrig dricka kaffe, men jag behövde en liten shot där på morgonen. Och sen så hör vi en bil.
Ja.
Och då har vi också fått ett sms av delvis fotografen, tror jag, men också av liksom, personen som droppade oss i bilen. Att så här, polisen har stoppat oss. De har läggat oss. Och vi bara, oh no, vi är så jävla körda. och hör liksom den här bilen och vi bara så här, lägger oss ner där och får fullständig panik under ganska lång tid.
Ja.
Som det kändes i alla fall. Till slut så vågade du dig upp och bara så här, smög upp där för kullen och typ så här, tittade om det var någon kvar. Och det var det ju inte då, tack och lov. Och då hade vi legat det ganska länge och var liksom lite efter i tiden.
Ja, ganska mycket.
Ganska mycket efter och bara såhär, åh nej, vi är liksom, det här är kört. Men vi bestämde oss ändå för att göra det. Och jag minns liksom, så är det som att man behöver liksom gå mellan några träd. Och det är väldigt, väldigt stora öppna vidder. Men man går mellan några träd. Och jag minns hur jag verkligen kände att det kändes som att jag, alltså det var som att jag var ett tv-spel. Och att såhär, som att jag, om jag dör nu så får jag ett liv till. Alltså det var faktiskt som att ingenting är på riktigt. Det här är bara, och jag tänker, det här hade varit så intressant att prata med någon psykolog om. Skulle ha haft Paula här nu, klimatpsykologen. För jag tänker att det är verkligen ett försvar från att så här, alltså jag fattar att det här är, för mig så är det känns som att det är på liv och död, men jag kan liksom inte hantera det än att bara så här, det här är ett tv-spel. Så vi gick liksom igenom där och sen så är det då en kohage som man ska liksom krossa. Och där, alltså flygtornet har ju full koll på hela det området. Men då ska vi passera där. Och sen så är det som ett litet dike som vi ska lägga oss. Vi lägger liksom oss bredvid det. Och det är så kul, på rättegången så fanns det videos från det här.
Nej, det ligger där och trycker.
Det är så kul att titta på.
Wow.
Alltså det här skulle jag vilja att världen såg.
Det här vill jag se.
Ja, jag vill se det igen. Det var väldigt kul. Och sen då så minns jag att vi låg där vid det här diket och bara, alltså vi måste köra nu.
Nej. Om inte det här är det rätta, vad är då det rätta? Det enda jag vill, det är att se en framtid. Det är människor, det är barn. Jag faktiskt leva och växa upp i. Det finns inga andra alternativ än att stoppa det här.
Ja, det var också att vi såg ett plan lyfta.
Ja, vi hörde ju att det var ett plan på väg, eller på gång liksom. Jag trodde det var det vi skulle stoppa. Och jag tänker att det var det, men att det kom några minuter för tidigt. Jag vet fortfarande inte riktigt vad som hände där. Men vi såg ju det lyfta i alla fall.
Mm.
Så det missade vi.
Ja.
Så jag vet inte. Ja.
Men det är också konstigt för att så här, resultatet blev ändå att det blev en fördröjning. Så det är väldigt oklart vad det var som hände. Men då var det ändå så här, okej, men nu kör vi. Och sen skulle vi under det här kostängslet och sen så klippa upp stängslet då till själva landningsbanan. Alltså det är så otroligt långt. Och sen då skulle vi kuta någonstans. Vi hade liksom gått med kikare då när vi har rekat. Så här. Det finns någonting där som vi kan låsa fast oss i långt där framme. Men alltså det är svårt att så här, vad är det för avstånd? Och det som vi hade tittat ut, alltså det var så fruktansvärt långt bort. Jag hittade någon elstolpe och bara, dit ska vi! Och jag som inte tycker om att springa då, försökte ju göra ett försök till det.
Det gick jättebra.
Det gick jättebra. Vi kom dit, du filmade. Ja, men när vi kom igenom stängslet då satt vi... tog vi upp banderollen också så att vi fick foto på det och det var ju jättefint. Och sen så låste vi fast oss. Och sen var det ju... Sen kom det ju en vakt som var där jättelänge. Det verkade superchill, som att så här, vi kan hänga där hela dagen. Vi trodde ju polisen var i närheten och det var de, för att vi hade ju fått information att polisen var ändå i närområdet, och ändå så tog det ganska lång tid, alltså säkert typ en halvtimme, 20 minuter, en halvtimme innan polisen kom.
Mm.
Och det var ju toppen för oss, vi kunde göra en massa videos.
Mm. Förutom helikoptern.
Helikoptern var på plats.
På studs liksom.
Mm.
Polishelikoptern.
Den lyfte ju efter bara, jag vet inte, 30 sekunder, 45 sekunder, jag vet inte riktigt. Men den var uppe snabbt, alltså, kändes det.
Ja.
Eller var min upplevelse.
Ja, men det var den. Och den hade ju också liksom följt efter fotografen, vilket var väldigt intressant, för det fick vi höra efteråt sen. Ja, så att hon hade liksom blivit lite förföljd under ganska lång tid. Och det var ju också roligt när hon berättade om det här i efterhand, hur hon så här hade gjort upp en story om att hon liksom bara skulle fota fåglar och så bara så här, i panik typ lite tatt lite foton liksom.
Det låter ju lite som en jag vet inte, James Bond-film eller Mission Impossible, att det här man sitter och väntar, man trycker polisbilar och man springer liksom. Kändes det så? Kändes det liksom, eller hur var det för dig, John, liksom? Hur var du nervös? Var du lugn eller vad?
Jag är otroligt nervös. I 2 veckor innan.
Ja.
Det var...
Hur hanterar man det? Eller hur hanterade du det?
Ja, det är en bra fråga. Alltså. Mediterar mycket kanske.
Ja.
Ja, det gör jag i och för sig. Men om det hade någon verkan. Ja, kanske lite lugnare. Ja. Men nej, det var kämpigt. Tyckte jag. Verkligen. Och under tiden också, alltså jag tänkte jag hade någon förhoppning, eller en del av mig hade en förhoppning om att så här, kan inte bara polisen ta mig innan så jag slipper detta.
Shit.
Alltså verkligen. Och även när vi låg där och trodde att polisen var liksom, när vi väntade upp precis och gjorde aktionen, eller skulle göra aktionen, också en del av mig som bara, ja, men bara hitta oss nu. Mm. Så jag slipper detta.
Oh, shit. Det var så pass nervös alltså.
Nej, jag vet, nervös verkligen. Ja. Och väldigt mycket adrenalin hela vägen definitivt. Ja. När vi väl satt igång liksom.
Jag gör det här av kärlek till allt som håller på att gå förlorat. Och allt som har gått förlorat till följd av klimatkatastrofen. Och med det haveriet i klimatpolitik vi ser idag så känner jag ett ansvar att göra det jag kan för att stoppa och vända denna utvecklingen. Neova, ut ur Sverige. Förbjud torvbrytning och återställ våra våtmarker.
Hur var det för dig, Tina? Var du också nervös?
Alltså jag var ju uppenbarligen det, som jag tänkte att allt var tv-spel. Alltså jag tänker att min kropp bara hade så här stängt ner och att så här bara... Jag bara gör.
Mm.
Men jag var också jättenervös. Och för mig alltid inför aktioner så handlar det om att säga, jag vill genomföra aktionen. Jag vill genomföra den bra. Jag vill att den ska få spridning på våra sociala medier. Jag vill att det ska liksom få alltså, medieuppmärksamhet. Jag vill verkligen att folk ska bli inspirerade och våga göra aktioner själva. Alltså att det är så många delar av det. Jag tror att jag också sätter ganska mycket press på att så här, de aktionerna jag gör, alltså det vi ska absolut stå för dem, men de ska också nå ut på så många olika plan. Och att jag skulle nå väldigt, jag har väldigt lätt att slå på mig själv om det inte skulle bli bra, tror jag. Så att jag är absolut alltid supernervös, men det är som att jag går in i något mode av att bara, nu gör vi.
Mm. Det är ju en väldigt vacker aktion. Jag har ju sett den flera gånger, de här videorna och hur ni springer där. Och liksom, det är ju väldigt fint att se. Och den fick ju en enorm spridning. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg effekten av den, men på social media är den ju otroligt sedd. Och sen även i gammal media och tidningar och sådär. Och efterspelet har ju också blivit väldigt stort, speciellt med din dom, John, och även din dom, Tina. Och jag tänker att vi kommer gå in lite på det snart. Men John, det var ju första gången, om jag förstår det rätt, som du blev frihetsberövad.
Mm.
Stämmer det?
Det stämmer bra.
Ja.
Ja.
Hur var den processen?
Vad ska jag säga? Det var spännande. Att bli tagen av polis och inlåst. Ja, det var speciellt. Det började ju med att jag kollapsade på britsen där och sov i ett dygn, kändes det som. Mm. Efter allt adrenalin liksom och nervositet som bara släppte. Jätteskönt var det. Mm. Men det är en speciell process att gå igenom med alla förhör och jag trodde jag skulle få höra av mig till någon av mina närstående i alla fall, men vi fick ju fulla recensioner och fick inte prata med någon liksom. Så, ja men det var lite speciellt.
Mm.
Och ovisshet också.
Ja, hur länge var ni där inne?
2,5 dygn eller något.
Något sånt. Hållet. Ja.
Ja.
Mm. Vad skulle du säga för någon som aldrig har suttit frihetsberövad på det sättet? Vad är liksom, vad är känslan, tankarna, måendet?
Mm.
Vad gör man liksom?
Alltså läser. Jag läste mycket och försökte göra lite rörelser, försökte meditera lite. Det var svårt, men jag gjorde så gott jag kunde liksom.
Mm.
Men också en viss så här stolthet eller glädje på något vis också, att så här, shit, nu är detta gjort och nu har jag gjort någonting som är i linje med min etiska och moraliska kompass liksom, och det känns helt rätt. Det är verkligen helt rätt att sitta här just nu. Även om det fanns mycket jobbigt också i det hela.
Minns du när vi kom ut?
Mm.
För vi satt ju på Ystad polisstation. Minns du när vi möttes utanför? När vi blev släppta?
Ja, jag minns. Men det är något speciellt att tänka på.
Nej, men jag minns att vi kom ut med ganska olika känslor.
Ja, ja, ja.
Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men att så här, min upplevelse av dig... Vi hade haft häktningsförhandling precis. Och så släpptes vi. Och jag trodde verkligen inte att vi skulle släppas. Utan att jag var ju så otroligt förberedd på att det skulle bli häktning. Att för mig så blev det någon typ av antiklimax. När jag bara släppte så blev jag nästan lite besviken över att så här, ska jag inte få häktas nu? Och att du kom ut med en helt annan känsla av att så här, det är skönt att bli släppt. Det är klart att jag också tyckte det på något plan.
Mm.
Men så jag minns också det här att du trodde verkligen att du skulle få något samtal och så hade du inte fått det och tyckte att det var ganska jobbigt.
Mm. Absolut.
Ja.
Ja, jo men det var väl den eller det jag trodde liksom. Jag hade fått den informationen. Så här, ja men. Någon ska man kunna få informera, eller i alla fall så min chef vet att jag är borta och varför i sådana fall.
Mm.
Ja, och det brukar man ju också få, så att det var ju också konstigt att det blev så det tillfället.
Du säger, Tina, att du trodde att ni skulle bli häktade, och det finns ju lite olika processer i det här med att man blir gripen och frihetsberövad. Det första som händer är att man blir gripen, och sen så blir man frihetsberövad, man får inte gå därifrån, och då sätts man i en cell oftast i alla fall. Och sen kommer ju en process som heter anhållning, och det blev ni blev anhållna eftersom det gick mer än, vad är det, 24 timmar?
6 timmar brukar det vara.
Ja, okej. Okay. 6-12 timmar brukar det nog vara
någonstans där.
Och sen så är man anhållen, och sen kan man sitta anhållen i
upp till 3 dygn. Inom 3 dygn så ska man ha haft en häktningsbehandling.
Mm.
Och blir man då häktad så flyttas man från polisstationen till ett häkte.
Ja.
Där man då har lite mer tillgång till, det finns både gym och man har liksom en cell med tv och lite sådär. Så det är lite skillnad.
Mm.
Mycket mer byråkratiskt dessvärre.
Mm.
Jag tycker att det är mer chill på
liksom när man sitter anhållen på polisstationen. Och jag tycker också att personalen generellt sett är mycket trevligare. Jag tycker att det är ganska nice att prata med personalen. Och de har mycket mer tid på polisstationen än vad de har i häktet. Generellt sett är min upplevelse.
Jag skulle nog säga tvärtom faktiskt.
Ja, spännande.
Jag hade väldigt mycket kontakt i häktet. Personalen. Men det är ju ofta folk förlorar sig ibland i de här termerna. Jag säger att jag har suttit i fängelse när de menar, men jag har suttit i häktet till exempel. För häktet sitter man ju och väntar på rättegång.
Precis, exakt. Sen kan man ju sitta väldigt, väldigt lång tid i häktad i Sverige. Otroligt liksom, lång tid. Och ibland så kan man ju också, det finns ju de som får fängelsedom och sitter på ett häkte. Men det är ju, man har ju fortfarande, för att det inte finns plats och sådär. Men så ska det ju inte vara.
Nej. Och Sverige har blivit kritiserade för det väldigt mycket också, just det med att vi kan sitta extremt länge i häkte. Och många sitter där, kan sitta där till och med i flera år i väntan på rättegång. Vilket är som en liten kafkaesk upplevelse, kan jag tänka mig. Vilket är hemskt.
Ja det är fruktansvärt. Så ska det ju absolut inte vara. Och jag tänker att så här, det blir ju också intressant nu när jag har fått en fängelsedom och faktiskt ska få uppleva en anstalt och se så här, vad är skillnaden för mig då i jämförelse med häktet. Jag satt ju, när jag satt häktad då, det är ju för många år sedan, det var ju inte för den här aktionen, men då var det ju, alltså då satt jag ju i en cell delade med en, för det var ju dubbelbeläggning. Och vissa sitter ju liksom på någon öppen anstalt. Så vi får se lite vad det blir nu också när det kommer till fängelser.
Och Tina, du gick in i det här med vetskapen att det kanske blir fängelse. Det kanske ni båda gjorde. Det vet jag inte.
Det fanns i tankarna, ja, för min del också.
Ja, men jag tänker att vi pratade om det. Jag minns inte exakt hur det var liksom, innan aktionen, men det var ändå, vi båda var ju medvetna om att det här kan bli fängelse. Vi pratade också väldigt mycket inför rättegången om fängelse. Och vi var så här, okej, men när vill vi överklaga? Vad är maxstraffet för så att vi ska kunna ta det och känna att det här känns rimligt utan att överklaga då? Och jag minns att jag pratade med min advokat Marcus om det här. Och han bara så här, men vad är max då? Jag vet inte, men jag kom fram till att så här, men 4-5 månader, då kan jag ändå så här, det känns fine. Och sen blir det mer, så måste jag ändå tänka över det. Då kanske jag överklagar ändå. Och han bara, får du mer än 2, då kommer jag överklaga. Du har inget val. och nu blev det ju 2 månader som jag fick då. Och sköter jag mig så sitter jag ju 40 dagar. Man sitter ju 2/3.
Just det. Ja, hade du någon advokat, John?
Jag hade det från början. Men valde att, vad säger man, säga upp henne. Dels för att du hade en som var bra. Jag tänkte att det kommer att bli för höga utgifter för mig. Jag jobbar och har den här, min inkomst och de utgifterna hade nog blivit skyhöga. Så då tänkte jag att då är det mer värt att bara skippa det. Och din advokat Tina var ju super.
Han var toppen.
Ja.
Ja, men vad fint. Och vad blev följderna för dig, John?
Villkorlig dom och 20 dagsböter. Och ja, då hade jag en dom på mig med villkorlig och 40 dagsböter sen tidigare. Så jag funderar på om de 20 dagsböterna blev så pass låga, eller vad man ska säga, på grund av min tidigare dom då.
Just det.
Och jag vet inte hur det där funkar, men jag misstänker att det är något sånt.
Och hur kändes det när domen föll, att det just blev en påföljd på villkorligt, som är liksom en, kan man säga, en varning?
Ja, men det, jag hade ju nog förväntat mig mer faktiskt. Just på grund av att jag hade gjort en aktion någon månad innan jag gjorde den här flygaktionen som egentligen var mildare, men som jag fick högre straffer. Så jag tänkte att det skulle bli värre än vad det blev.
Just det. Vad hade du gjort då?
Då hade jag sprayat ner en vägg med röd färg på Malmö flygplats tillsammans med en vän.
Ja. Så du kom tillbaka då till Malmö ja, flygplats?
Just det. Fick fullfölja den, liksom, ja, en serie där.
Just det.
Ja,
ja, vad roligt. Ja, men Tina, du sa ju det här med att du hade en tanke på 4-5 månader, att över det skulle du överklaga. Nu blev det 2 månader.
Mm.
Och du överklagade inte.
Nej.
Så du kom helt enkelt att åka in i fängelse?
Svar ja.
Hur känns det?
Alltså det är ju blandat såklart. Alltså jag vill ändå vara tydlig med att så här, även om det, alltså jag har förberett mig på det här i många, många år och jag är verkligen okej och jag är grundad i mitt beslut. Alltså både kring aktionen, jag står för den. Jag skulle göra om den igen om det skulle vara så. Jag tycker att det, för mig så är det rätt beslut att ta fängelsestraffet. Jag tror verkligen, alltså jag har vänt och vridit på det här många, många gånger. Vi har gjort det tillsammans, du och jag, John. Men jag har också suttit själv och skrivit ner liksom alla anledningar till varför jag inte skulle göra det och varför jag skulle göra det, så positiva och negativa. Och för mig så är det en stor grej till att jag ska göra det, ta straffet, det är att det bara känns rätt i hela min kropp. Men sen så handlar det också om att jag tror att det är viktigt att vi är, som åtställd våtmärke just nu, är den radikala flanken och så här förskjuter normerna kring så här vad vi gör för klimatet, för mänskliga rättigheter, för demokrati. Och det här är liksom ett sätt att så här våga göra den typen av aktioner som faktiskt resulterar i fängelsestraff. Och jag vill ändå visa att så här, det är okej. Det är inte hela världen, världen går inte under för det, utan att så här, och också lite som vi var inne på, att så här, jag är väldigt privilegierad. Jag kan göra det här utan att det påverkar inte mig särskilt mycket. Det är 40 dagar. Alltså jag överlever det utan några som helst problem. Det är klart att det kommer vara jobbigt. Varje dag kommer inte vara, det kommer inte vara liksom dans på rosor, även om det kommer bli mycket dans. Eftersom jag planerar att hålla workshops i West Coast Swing in på fängelset. Men jag vill också vara tydlig med att så här, det är inte proportionerligt med fängelsestraff. Och det säger ju både Europakommissionen och FN. FN kritiserar ju också liksom stater för att de använder just rättssystemet gentemot klimataktivister. Så det är inte professionellt, men för mitt personliga plan, det är fine. Verkligen fine med det.
Mm. För fängelse är ju statens yttersta medel, eller tvångsmedel mot ja, det är liksom, det är så långt man kan ta det idag i alla fall.
Mm.
Och du väljer helt enkelt att inte överklaga den repressionen på dig själv. Du känner att det känns rätt att ta fängelsestraff. Men skulle du vilja förklara för någon som lyssnar på detta, som tänker att varför väljer hon att ta det här? Eller varför går ni in i en aktion och tänker att ni kan få ett fängelsestraff? För det är ju, kan ju vara helt obegripligt för de flesta människor. Att man faktiskt går in och tänker att jag kan få ett fängelsestraff, men jag gör den här aktionen oavsett.
Men det är så, lite som vi började med att prata om, så här, men vad är anledningen till varför man agerar överhuvudtaget? Varför gör vi den här typen av aktioner? Jo, men för att det handlar om att människor drabbas av men höjda utsläpp av, alltså det handlar ju om att människor dör. Det handlar om att de behöver fly sina hem, fly sina länder. Alltså alla typer av naturkatastrofer på grund av de utsläpp som vi genererar, och att så här, vi här i Sverige är en stor del av det, och att faktiskt agera på det. För mig så är det är liksom inte svårare än så, än att så här, känna empati för och medmänsklighet för de människor som drabbas och kommer att drabbas. För mig så är det bara är så enkelt. Det är liksom ett ansvar, ett moraliskt ansvar som vi behöver ta. Vi befinner oss liksom i en så pass, jag vet inte, svår och avgörande tid på något sätt, att vi kan inte bara stå och se på och tycka att någon ska göra någonting, eller att politiker ska göra någonting, för vi ser att de agerar inte för mänsklighetens bästa, utan det liksom handlar om deras valresultat på olika sätt. För mig så är det bara så enkelt att vi måste agera. Punkt slut. Och det här är mitt sätt att göra det, och att så här, att jag får ett fängelsestraff. Who cares?
Och det är, ja, jag tänker mycket på också orättvisor. Jag kan ibland tänka att jag så här, om vi går till det yttersta och liksom civilisationen på något vis försvinner eller som vi ser den idag, men vägen dit är ju också så extremt orättvis. Och den har redan varit en jättelång tid när Europa har så här koloniserat hela världen och bara roffat åt sig och tatt, och så sitter vi här i vår lyx och har det jättebra, medan resten av världen har det väldigt svårt på många sätt. Så det är också en stor motivation liksom till att, eller motivation, men en anledning till att, ja, vi är privilegierade här.
Alltså jag tänker också på att, så här, precis som du är inne på, Lior, att det är, att fängelsestraff är liksom ett sätt, eller det strängaste, den strängaste repressionen som vi kan få mot klimataktivister. Och att om det funkar, om det är så att vi böjer oss och lägger oss för den typen av straff, alltså och de repressionerna fungerar på klimataktivister, alltså då är det ett rent och skärt helvete som vi kommer att komma till om alla bara lägger sig platt. Utan vi måste våga stå upp för och fortsätta kampen för någon typ av dräglig värld där vi med en beboelig planet och med demokrati. Och, för den urholkas som det är just nu. Så därför vi får inte skrämmas bara för att det är fängelse. För många av oss löser det. Och just nu så är det så pass korta fängelsestraff. Det påverkar väldigt lite av våra liv liksom, i det stora hela. Och jag tror att vi måste se liksom, i proportion, återigen, så här, i proportion, vad är det vi står inför? Att jag sitter i 40 dagar, det är ingenting. Och att, så här, det är klart att det kommer med mycket känslor. Alltså det har varit ganska jobbigt efter rättegången för min del. Alltså jag mår ganska dåligt. Inte att jag tyckte att det var, inte att jag har ångrat mig på något sätt eller att jag inte har stått för det, för aktionen, eller jag tyckte att det var jobbigt med fängelsestraffet, men det har varit mycket känslor som jag har byggt upp under många, många år och bara väntat på att den här dagen ska komma, att jag ska få det här fängelsestraffet, och nu kom den. Det överöste mig med en massa känslor och kände mig, alltså det har varit liksom utmattningssymptom efteråt. Där jag knappt har orkat dansa och inte orkat träna. Och jag har mest velat lägga min säng. Så det är inte bara lätt. Men nu, jag återhämtar mig nu. Så nu det är på väg upp igen. Men så här 2 månader senare. Men i det stora hela, det är väldigt lite. Jag tror att vi behöver liksom se. Vi behöver liksom zooma ut lite och se vad det är vi står inför. Och att ett fängelsestraff är inte så farligt som det kan låta som. Och det jag tycker det är intressant också när jag liksom är i olika sammanhang. Många vet ju om, jag har ju varit jätteöppen med att jag har fått fängelsestraff. Jag har gjort aktioner, jag fick fängelsestraff. Och det är liksom så få som vågar prata om det. Det är liksom, om man då säger någonting är så här, ja men du har ju lite hyss för dig. Eller så här, du kommer ju inte vara så tillgänglig. Så. Alltså bara, nej, precis, för att jag ska sitta i fängelse. För att jag har gjort en aktion. Mm. Kan vi säga det rakt ut? Det är inget hemligt. Jag skäms inte över det här. Mm. Vi kan prata högt om det på bussen om det skulle vara så. Jag är fine med det. Men att det är som att andra skäms lite åt mig. Jag vet inte om de inte vet hur de ska hantera den här situationen.
Kommer du fortsätta?
Alltså, ja, det är inte som att så här, bara för att jag får en fängelsedom så är det inte som att allting, alltså klimatkollapsen inte är väntad. Nej. Helt plötsligt. Utan att så här, det här kommer ju, det fortsätter och jag kommer att fortsätta, ja. så länge det krävs. Och det kommer förmodligen vara hela livet.
För jag tror att det är för många helt obegripligt att man vågar ta det steget. När man vet att det här kan hända. Men det är ju någonstans en uppoffring som ni tar. Vad tyckte era familjer, vänner om det här när de fick höra om det? Att ni fick straffen, du fick ju villkorligt och dagsböter, John.
Mm.
Vad var deras reaktion?
Ja, men farsan står bakom. Absolut. Jag får stöttning av mamma och syran också. De kanske inte förstår det lika. Eller de stöttar, men kanske inte förstår det på samma sätt, tror jag. Men ja, nej, men jag tycker jag har bra uppbackning av vänner och familj och så. Så det är jag jätteglad för, verkligen. Och vi pratar liksom öppet om det och risken med fängelse och så vidare. Mm. Sen är de, finns en oro där såklart också. Mm. Så de hade väl kanske inte blivit jätteglada om jag hade suttit i fängelse såklart. Men ja.
De var ju med på rättegången. Det var ju jättefint.
Just det. Mm. Ja, men det var de. Ja, ja, men då, det är nog viktigt för dem att stötta. Och det är jag tacksam för, verkligen.
Tina, hur har dina familj och vänner reagerat på din dom?
Alltså jag ringde ju mamma och mormor när jag fick, samma dag som jag fick domen. Och de tycker ju att det känns jättejobbigt såklart. Och framförallt jobbigt för dem. Det var ju, jag försökte ju, vi jobbade ju för att det skulle bli media efter att jag fick domen också då. Och då skulle jag ha en intervju där jag nämnde min mamma. Och då skickade jag ett sms till henne och frågade, för hon har ju ett politiskt engagemang. Så då bara dubbelkollade så att jag hade sagt rätt till den här journalisten. Och det tyckte hon var jättejobbigt och blev ganska upprörd över. Väldigt upprörd över. Och sen dess har vi inte pratat. Mm. Så jag tror att hon tyckte det var ganska jobbigt. Hon vill verkligen att hon ska lämnas utanför det här. Ja, men sen min närmsta kompis, hon frågar ändå lite om så här när och så, även om vi inte pratar mer djupgående kring varför och hur det känns och så jättemycket liksom. Så är det ändå lite, jag får ändå lite frågor. Men sen så pratar ju du och jag i år lite om det och det känns också fint och sådär. Så det är lite, det är väldigt, väldigt olika.
Och hur ser ni på just er själva och er roll som människa idag och alla kriser som agerar? Är det moralisk skyldighet att gå så långt som fängelsestraff, och bör fler sitta i fängelse enligt er?
Ja, nej, jag tänker att där får alla ta sin egen funderare kring det. Men att vi behöver bli fler, definitivt. Och jag håller helt med om att förskjuta normen, hur viktigt det är liksom. Och det finns ju många, alltså, när vi såg det här Skavlan-avsnittet, att det var ändå, jag vet inte hur många det var, 27% av Sveriges befolkning som var redo att bryta mot lagen för någonting som de står för, eller för miljön. Det är ändå många. Så där är ju säkert många som är redo att göra det. Och jag tänker att det är viktigt att göra det, de som känner sig manade till att göra det, att ta de stegen liksom. Men sen finns det ju jättemycket att göra och det finns många, många steg som är rätta, tänker jag, inom klimatrörelsen, och det behövs så många fler, jättemånga fler, för att det ska ske en ordentlig förändring på alla fronter liksom, inklusive civil olydnad och folk som är redo att ta fängelsestraff.
Bara ett förtydligande där med Skavlan och snittet, att det var vad heter det, Skavlan och Sverige?
Ja, så heter det.
Där Pontus Bergendahl, som vi träffade i avsnitt 3, där vi pratade om demokrati, han var med och hans dotter var med, och det var fokus på civil olydnad. Så det kan jag också rekommendera alla att lyssna på.
Och jag minns inte exakt procenten där, ska jag säga, men det var mer än vad jag trodde.
In och titta på det och så dubbelkolla om John hade rätt på 27%.
Det var kanske inte så mycket, men det var ändå förvånansvärt många, skulle jag säga.
Ja, men det finns ju flera tänkare som har pratat om det här med fängelsestraff som en strategi, eller som ett mål, eller lite mål kanske, men som en strategi. Henri Thoreau snackar ju om att i ett orättvist eller ett orättfärdigt samhälle så är fängelse den rätta platsen för människor att vara. Vi ser ju på stora rörelser, rättighetsrörelser runt om i historien och i världen, som där folk tar det till den nivån att de åker in i fängelse, både för att visa på absurditeten med att sätta människor i fängelse för vissa frågor, men också för att förskjuta normer. Och vi ser det liksom i medborgarrättsrörelsen, såg vi det. Suffragetterna lika så. Folk gjorde det som de trodde på och satt sig i fängelse och gjorde det igen och gjorde det igen. Jag trodde något väldigt starkt, så jag tycker det är en inspiration att prata med er, eftersom ni säger så här, vi gjorde det trots att vi visste att det kunde generera i fängelsestraff. Och jag tror inte det är så många som hade gjort det eller gör det. Vi ser ju att det var jättemånga som gick i de här demonstrationsmarscherna i Stockholm, eller demonstrationsmarschen nu som klimatmarschen, jag tror det var närmare 8000 personer. Men jag tror inte det är så många av dem som hade vågat göra aktioner som genererar fängelse eller som kan bli fängelse i ett eventuellt rättegång. Och jag kan bara tänka mig vad som hade hänt eller vilket genomslag om 8000 personer hade gått ut och sagt vi är redo att ta fängelse för den här övertygelsen. Och det här är ju den största, det här är mänsklighetens mest avgörande fråga. Och om inte folk vågar ta fängelsestraff så vet jag inte, då kommer vi förmodligen inte lyckas alls, vilket vi förmodligen ändå inte kommer göra, men vi kommer verkligen inte ha en chans om inte folk vågar steppa upp. Så att lyssna på er och höra er, det tror jag är en inspiration för många. Och våga ta det steget, våga gå in och tänka att ja, men det handlar inte bara om mig, utan det handlar om oss allihopa, och våga göra den här uppoffringen.
Nej men jag tänkte på det här med att det var 8000 personer som gick i den här klimatmarschen och hur många då som kan tänka sig att ta ett fängelsestraff. För jag tänker på den här undersökningen som gjordes ganska nyligen där det var 85,6% av Sveriges befolkning som vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Alltså det är lite samma sak där, men hur många av dem är redo att agera för den klimatpolitiken? Det hade varit väldigt intressant att se siffror på det också. För det, jag tror att det är många som vill ha till en förändring. Men vi sitter på makten själva.
Mm.
Och vi måste komma ihåg det. Så här, vi har, varje enskild individ har makt att göra en förändring. Eller försöka få till en förändring. Men att det kommer inte av att vi äter vegetariskt en gång i veckan. Eller sopsorterar. Utan att det krävs mycket, mycket mer.
För mig så är det helt obegripligt egentligen att mänsklighetens mest avgörande fråga.
Mm.
Det är större än alla frågor vi någonsin haft. Typ. Mm. För om vi inte lyckas och vi slår i taket, vi når 3, 4, 5 grader, då finns det en risk att mänskligheten inte klarar att leva kvar på den här planeten. Alltså det finns inga kommande generationer efter det.
Mm.
Alltså det är ett stopp. Och om inte annat så är det miljarder och åter miljarder människor som kommer dö, så dess för landsflykt. Om människor inte vågar steppa upp i en sån kris, då finns det ingen chans. Och alla rättigheter vi har idag, som folk faktiskt har satt sin egen frihet på sig för att kommande generationer ska kunna ha de friheterna.
Det kommer ifrån den här kampen. Det kommer från den här typen av kamp.
Ja. Exakt. Mm. Och det vill säga, vi såg 8000 människor nu senast, ungefär. Knappt någon omnämning i media. Jag tror det var ett kort inslag på TV4-nyheterna klockan 22 någonting. De flesta gått lagt sig. Vi hade under Fridays for Future otroligt... Fridays for Future var ju otroligt, vilken kraft det skapade.
Mm.
Det var ju, jag tror det var mellan 50 och 120 000 människor som var ute på Stockholms gator. Skapade inte den förändringen som behövdes. Tänk om alla de människorna hade valt att göra någonting olydigt eller sätta sin frihet på spel.
Mm.
Jag tror att vi hade kunnat uppnå så mycket. Och jag tror folk behöver höra det. Folk behöver höra den krassa sanningen. Och behöver höra folk som säger att de sätter sin frihet på spel och riskerar fängelse. Och ändå så gör de här typen av aktioner.
Mm.
För vad ni och vi har lyckats med under väldigt kort tid med extremt få resurser i form av både pengar och människor är ju nästan, alltså det är ju otroligt vilket genomslag Åsel Våtmark har fått med de få människorna som har offrat både tid, energi, relationer för den här stora, stora kampen.
Ja, och det kan vi ju bara se genom när man pratar med människor kring, om de känner till Åtställ Våtmarker, så säger jag, ja men det har jag hört om, men också, det finns ju massa forskning på det nu. Alltså delvis så gjorde vi ju en SIVO-undersökning 6 månader efter att vi hade påbörjat motorvägsblockaderna, där det då var 75% som ville åtställa våtmarker, även om det var 70% som inte tyckte om metoden. Men också nu senaste Social Change Lab som gjorde den här forskningen som visade liksom att störande fredliga aktioner lyfter upp de här frågorna på agendan och att det är viktigt och det gör stor skillnad. Så det finns också forskning som visar på att civilt motstånd
är någonting positivt. Det är inte bara något hittepå. Liksom om man tittar bara på återställd våtmarker då, exempelvis. Men sen så, som du var inne på, historiskt sett, det är bara att titta på alla de rörelser som har använt sig av metoden, och det har funkat. Det har gjort så otroligt stora skillnader för mängder av människor.
Mm. Det känns som att att de metoderna behöver bli mer normala också. För tänkte jag på det här med Fridays for Future och hur stort det blev. Mm. Och de var uppe i FN och pratade. Liksom. Sen blev det ändå klapp på ryggen eller på axeln och bra jobbat. Men politikerna gjorde inte ett skit efter det. De här metoderna behövs verkligen för att skapa ännu mer tryck och ännu mer press och visa liksom att vi menar allvar.
Vi menar allvar. Läget är jävligt akut. Ut på gatorna.
Nu kör vi. John, har du något boktips eller lyssnartips till lyssnarna?
Jag läser ju aktivt hopp nu och tycker den är fantastisk. Ja, det handlar om att hopp är någonting man gör. Ganska gammal bok, förmodligen läst av många kanske, men den är toppen verkligen. Ett sätt att hitta hopp i den tiden vi är i och hur man kan skapa det själv och öva på det tillsammans och för sig själv. Ja.
Jag vill också ha ett boktips.
Ja, Tina, har du ett boktips?
Det har jag. Jag har ett boktips. Väldigt nyligen så läste jag All About Love av Bell Hooks. Jag tänker att allting handlar väl ändå om kärlek. Även i den här kampen. Men också vi behöver lära oss mer om hur vi visar kärlek för varandra. Så jag kan verkligen rekommendera den boken. Tack för idag, Leor.
Tack, Tina.
Tack, John.
Tack
till er. Kul att få vara inbjuden till sin egen podd, tycker jag.
Och jättefint att ha med er. Verkligen, ja, båda två.
The climate crisis is a cold red for humanity.